السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ببريد على سفنني لتنبوك سمقسسكي من آب الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ودنبوك سمهيت جزء فيه الكلام على حديث يتبع الميت ثلاث. استكه الكورت فكلارين بو حديثا ات دن دودة كمرت فلياس اب تري. وفتترن نعم. فترى سي بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاث. I Bukhari och i Muslim berättas det, och sen lämnar han berättarkedjan från Anas radiallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den avlidne eller döde personen kommer att följas av tre. Två kommer att gå tillbaka och en kommer att stanna med honom. Yatba' al-mayyit thalath, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Han kommer att följas av hans familj, hans pengar och hans gärningar. Och hans familj och pengar kommer att gå tillbaka och hans gärningar kommer att stanna. Genom denna hadith i Bukhari och i Muslim. Så det är kring denna hadith som författaren då baserar denna lilla bok. Och han kommer att nämna, gå igenom de här tre. Väldigt, väldigt, mashallah, djupt och vackert, som han alltid brukar göra, rahimahullah ta'ala. Och den här boken är viktig då den förklarar denna viktiga hadith som berör oss alla. Den tar upp detta viktiga ämne, och det är döden, al-maut, och vad vi tar med oss in i graven. Lev hur du vill, gör vad du vill, men du kommer i slutändan att hamna i graven som alla andra människor. Och det enda som du tar med dig in i graven är dina gärningar. Vad du än samlat på dig i denna dunja, vem du än har bakom dig av människor, så kommer ingenting av dem att följa med dig in i graven. Utan det är i slutändan bara du och dina gärningar. Och de kommer då att avgöra vart du hamnar i nästa liv. De kommer att avgöra hur din vistelse i graven kommer att bli. Om det är en fröjd eller om det är en plåga. Och hur din domedag kommer att vara och vart du kommer att föras till paradiset eller helvetet. Så det är en väldigt viktig hadith att tänka på. Och vi muslimer ska alltid vara medvetna om att döden kan komma när som helst. Allah subhanahu wa ta'ala har ju påmint oss i Koranen. Då han säger: kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Vi har inte givit till dig eller någon människa före dig, ja Muhammad, evigt liv. Alla kommer att dö. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Säg: döden som ni försöker att fly ifrån kommer att hinna i kappen. Det går inte. Den kommer till oss vart vi än är på den bestämda tiden. La yu'akhar wa la yuqaddam. När den väl kommer, malak al-maut, så får du inte uppskov, och inte heller så kommer döden att komma tidigare än den bestämda tiden. Utan den kommer till den utsatta tiden. Så människan ska vara medveten om att döden kommer. Och denna medvetenhet ska få oss på rätt bana, på rätt spår. Och det är att förbereda sig för döden och vad som kommer efter döden. Och därför nämns det i en sahih hadith att man en dag frågade profeten alaihi salam Ya Rasulullah, eyyul mu'minine afdal. Vem är det bästa av de troende? Och då så sa han, ahsanuhum khuluqa. Den med den bästa karaktären. Och då så säger mannen, eyyul mu'minine akyas. Vem är den smartaste av de troende? Och då så sa han, aktharuhum lil mauti dhikra. Den bästa, den som mest tänker på döden. Och aktharuhum lima ba'dahu isti'dalan. Och den som bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Ulaikal akyas. Så vem är den smartaste människan? Han sa, den som oftast tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som väntar efter döden. Ulaikal akyas. Han betonade, det är de som är de smarta. Och då förstår man motsatsen. Att inte tänka på döden, att försumma döden, glömma bort döden, förtränga döden och inte förbereda sig för döden är motsatsen till intelligens. Det är sefer, idioti, och tyder på en persons låga IQ. Att en person bara springer efter ett dunja. Så, inshallah, vi kommer då tala om vad man tar med sig in i graven. Och som vi då hörde i den här hadith så nämnde profeten alaihi salatu wassalam att tre saker kommer att följa den döde. Då man dör så följs man av dessa tre. Familj, egendom och ens gärningar. Familjen, och det här nämner Ibn Hajar al-Asqalani, han säger hadha fil aghlab, det här är det vanligaste. Det finns de av människor som dör som bara följs till graven med sina gärningar. La mal wala ahl. Han har varken familj, pengar, vänner eller någonting. Han bara begravs. Men el-ghalib, det vanligaste är att en människa förs till graven med sin släkt och sina vänner. Okej? Okay? Och pengar kan också här betyda, som han kommer att förklara, ens egendom, det vill säga förr i tiden folk hade slavar, klassade som egendom, eller djur eller liknande. De följer med på begravningståget och sedan när han är begravd så dras de tillbaka, går tillbaka. Allah. Han nämner också en till hadith som är i liknande betydelse, och det är hadithen som berättas från Imran ibn al-Qattan وحجاج ابن حجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتبرفيتا عليه الصلاة والسلام صا تفسيبت نور منيخة الباري منيخة هار تري ستكن أخلا هن هار تري ستكن يعني نارا ونر كما سي eller sällskap som är honom nära. فَأَمَّ خَلِيلٌ vad beträffar den första. Så kommer han att säga مَا أَنْفَقْتُ فَلَكَ وَمَا أَمْسَكْتُ فَلَيْسَ لَكَ فَذَلِكَ مَالُهُ. Det första sällskapet säger att vad du spenderar från mig är till dig. Yani det är för dig. Och det som du håller tillbaka kommer inte att gynna dig. Och det här är hans pengar. Det andra sällskapet kommer att säga ana ma'ak, jag är med dig. فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ رَجَعَتَ وَتَرَكْتُكَ فَذَلِكَ أَحْلُهُ وَحَشْمُهُ. Och det andra sällskapet säger att jag är med dig. Men när du kommer till konungens dörr så kommer jag att lämna dig, gå tillbaka. Och det här är hans familj och de som står honom nära. Och det tredje, وَأَمَّ خَلِيلٌ, så kommer han att säga أَنَ مَعْكْ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ. Jag är med dig vart du än går in och vart du än går ut. فَذَاكَ عَمَلُهُ. Det här är hans gärningar. Och då så säger mannen, yani han som dör, إِنْ كُنْتَ لَأَحْوَانَ ثَلَاثَ عَلَيَّ. Du var den av de tre som jag tog lättast på. Eller brydde mig minst om. Taib. Så vad säger här profeten alaihissalam i den hadith som berättas av al-Hakim? Och han säger att den är sahih. Att varje person, och det liknar föregående hadith fast den är lite djupare. Yani varje person har tre sällskap som vi är bundna till. Och det är de här tre. Familj, egendom och gärningar. Eller hur? De är väldigt dominerande i detta liv. Nästan allting kretsar kring detta. Ens fru, ens barn, ens familj, ens vänner. Och sen ens egendomar omfattar allt du äger, samlar på dig. Och sen ens gärningar. Gott och ont. Så omfattar gärning det mesta. Så vad nämns här då? Att vi har tre stycken akhilla. Tre stycken sällskap kan man säga. Nära, bundna sällskap. Den första det är då ens pengar. Som säger att ma anfaqta falak. Det du spenderar, det är för dig. Och det du håller tillbaka är inte till dig. Som han kommer att förklara. Utan dessa pengar kommer att gå till arvtagarna. Allt du lägger på banken och banken och banken, sen dör du. Det är så läck, det är inte dina pengar. Eller hur? Och den andra är ens familj. Som säger, jag är med dig. Men när vi kommer till konungens dörr så kommer jag att lämna dig och gå tillbaka. Och konungens dörr är Lahd. Den här platsen i graven där man lägger kroppen på ena sidan av graven. Så täcker man den med stenar. Och han kallar det här för konungens dörr, Bab al-Malik. När du gått in genom denna dörr så har du gått in till El-Barzakh, till nästa liv. Och vad beträffar den sista så är det ens gärningar. Och han sa här, ana ma'ak, haythu dakhalta wa haythu kharajta. Jag är med dig, vart du än går in och vart du än går ut. Till skillnad från de andra två, de är med han i dunia. När han lämnar dunia, då lämnar de honom. Men hans gärningar är med honom i detta liv och i nästa liv. Och då så säger mannen efter döden att det var dig jag tog lättast på. Yani han brydde sig mer om familjen och pengarna och brydde sig minst om sina gärningar. Men det är de som i slutändan är det viktigaste. Wallahu musta'an. Han säger sen Ibn Rajab, och förklaringen på detta är att Ibn Adam, människan i dunya, måste ha ahl, familj som han lever med och pengar som han försörjer sig med. Så dessa kommer att vara med honom. De kommer att lämna honom och han kommer att lämna dem. Eller hur? I det här livet, man vill inte vara själv utan familj och vänner. Sällskap, fru, barn, vänner. Nej. Du är med dem i dunia. Och pengar behöver du för att överleva. Du är med dem. Men de kommer att lämna dig. Och du kommer att lämna dem. Och så säger han. Fasaidu. Man ittakhadha min dhalika. Ma yu'inuhu ala dhikrillahi ta'ala. Wa yanfa'uhu fil akhira. Och den framgångsrika. Den lyckliga. Det är den som tar av dessa två. Familj, vänner och pengar. Vad som gynnar honom i hans nästa liv. För jag akhud min al-mal ma yablughu bihi ila al-akhir. Så han tar det av pengar i denna dunya vad som för honom till al-akhir. Wa yattakhid zawja salihah tu'inuhu ala imanihi. Och han tar en rättfärdig fru som hjälper honom i hans iman. Och här kommer han prata om en viktig sak för författaren. Och det är att vi är bundna med de här tre. Våra gärningar, våra familj och våra pengar. Eller hur? Familjen och pengarna lämnar oss. Men familjen och pengarna kan gynna oss eller skada oss. I detta liv och i nästa liv. Och det är det han kommer prata om, inshallah nu, i kommande meningar. Familjen som du har och vännerna du har i detta liv kan gynna dig i detta liv och i nästa liv. Och pengarna kan gynna dig i detta liv och i nästa liv. Eller familjen kan skada dig i detta liv och i nästa liv. Och pengarna kan skada dig i detta liv och nästa liv. Hänger ni med? Så att det gäller att välja rätt, som han säger. Att välja en investering, en familj, vänner och barn som kommer gynna dig i nästa liv. Så som profeten Alaihissalam sa, då han sa att en person ska välja en tacksam tunga, lisanun dhakir, en tunga som minns Allah, ett tacksamt hjärta, och en fru som hjälper honom i hans akhira, yani som hjälper honom att komma till Jannah. Det här är lycka i dunya. Vad är lycka i dunya? Att ha en partner som hjälper dig att komma till Jannah. Och det här är en utmärkande egenskaper man ska söka hos sin partner när man gifter sig. Kolla, du som broder, kommer denna kvinna att ta mig närmare till Allah eller längre bort från Allah? Är hon någon som kommer att stötta mig och stå bakom mig och pusha mig och hjälpa mig med min iman, att söka kunskap, att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, påminna mig om jag glömmer, rätta mig om jag halkar, lära mig om jag är okunnig och tillrättavisa mig och visa mig mina brister? Eller är hon den kvinnan som kommer att dra mig tillbaka, som kommer att få mig på avvägar, på villovägar, kommer att få mig att glömma Allah? Det är hon kanske inte, eller hon är inte den kvinnan du ska gifta dig med. Och samma sak gäller för kvinnan då hon söker en man. Det viktigaste när man söker en partner är el-iman. Profeten Alaihissalam, han sa klart och tydligt, som det finns i Bukhari, att folk gifter sig för vad? En kvinna på grund av hennes mal, li maliha wa li hasabiha, hennes pengar, hennes släktskap, hennes jamal, hennes skönhet, av lidiniha, eller hennes religion. Favfar bidat din taribat yadik. Välj hon med religion så kommer du få framgång. Så viktigast när man söker en partner är att man väljer en kvinna som har bra akhlaq. Och samma sak kvinnan då hon söker en man för äktenskap, är det viktigaste primära hon ska söka att den här mannen har ett din och en khuluq, som det nämndes i hadithen. Så jätteviktigt. Och sen samma sak, att när man samlar på sig pengar, så samlar man på sig pengar som ska gynna en i ens färd till Allah Azza wa Jal, till nästa liv. Och han kommer att prata mer om detta senare. Och han säger sen, men vad beträffar den som har eller tar och väljer familj och pengar som distraherar honom från Allah, den här personen kommer att förlora. Den som i detta liv väljer familj, vänner, egendom och pengar som distraherar honom från Allah, fahuwa khasir. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger om al-A'raf, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. De kommer till profeten Muhammad alayhi salam och ursäktar sig och säger att vi blev distraherade, vi blev upptagna av våra pengar och våra familjer. Så ber Allah om förlåtelse för oss. Men vi ska inte vara från dem som har familj och pengar som en ursäkt eller som är ett hinder i att utföra ens religiösa plikter. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, la tulhikum, yani låt inte era amwal wala aulad, era pengar och era barn distrahera er från att minnas Allah. وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Och den som gör detta, han är från förlorarna. Den som distraheras i att minnas Allah, att dyrka Allah på grund av sina pengar och sina barn och sin familj, är en khasir. Han är en förlorare. Och Allah säger också, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Det är inte era pengar och det är inte era barn som för er närmare oss. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Utan det är den som har iman och gör goda gärningar. Så här nämns en väldigt viktig sak. Och Allah nämner detta i Koranen här, i dessa verser. Att pengar och barn kan ibland vara en distraktion. Familj och barn kan ibland vara en distraktion. Om de drar dig bort från Allah, så kan de ibland vara i vägen och ett hinder. Och man ska inte låta sig gärna falla in i detta, utan man ska gå, som vi sa, mot Allah Azza wa Jal, ha bra familj, bra barn, inte låta pengar vara det viktigaste målet, och inte låta ens barn och familj få en att falla in i haram, att få en att inte göra ens religiösa plikter. Då blir familjen och pengarna någonting negativt. Hänger ni med? Om familjen och pengarna för dig närmare till Allah och hjälper dig att dyrka Allah bättre, alhamdulillah, då är de en ni'ma. För de största gåvor i detta liv. Om de är motsatsen, de tar dig bort från Allah, de är ett hinder, de får dig att falla in i haram, då är de någonting som leder till din förlust. Allah musta'an. Al-Hasan al-Basri, som han citerar här, var en dag på en janaza, på en begravning. Och så sa han, Ibn Adam, la in raja'ata. Innan han säger till den här döda personen, Ibn Adam, la in raja'ata ila ahl wa mal, fa inna thawa fihim qalil. Ibn Adam, om du går tillbaka till din familj och dina pengar, så kommer du bara vara hos dem en kort stund. Ja, sen kommer du dö igen, även om du skulle komma tillbaka, livet är kort. Eller de kommer också att dö så som du har dött. Ja, det du har i detta liv, pengar och familj, kommer att försvinna. Precis som du har dött, kommer de också att dö. Och han nämnde sen en hadith där profeten a.s. sa, Ibn Adam, Ish ma shi't fa innaka mayyit. Lev som du vill, för du kommer att dö. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتْ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Och älska vem du vill, för du kommer att skilja dig från honom. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتْ فَإِنَّكَ مُلَاقِي. Och gör vad du vill, men du kommer att möta vad du gjort. وَكُنْ كَيْفَ شِئْتْ كَمَا تَدِينْ تُدَانْ. وَكُنْ كَيْفَ شِئْتْ. Och var som du vill, för som du är kommer du också att behandlas. Det finns lite svagheter i just den här riwayan på hadithen. Men det finns en liknande hadith som Sheikh Al-Bani nämnde i Hassan. Och det var att Jibril kom till profeten Muhammad a.s. och han sa, Ja Muhammad, Ish ma shi't fa innaka mayyit. Ja Muhammad, lev hur du vill eller hur länge du vill, men du kommer att dö. Wa'amal ma shi't fa innaka mujzibih. Och gör vad du vill, men du kommer att belönas eller ansakas för vad du har gjort. وَأَحْبِبْ مَأْشِدْ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Och älska vem du vill, för du kommer att lämna honom. وَعْلَمْ أَنَّ الشَّرَفَ الْمُؤْمِنْ قِيَامُ اللَّيْلِ. Och vet att den troendes ära är i att be på natten. وَعِزُّهُ إِسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ. Och hans respekt finns i att vara oberoende av andra. Och den här hadith finns berättad av en tabarani. Och shaykhan säger att den är hassan. Yani, Hasaid och Jibril, Ja Muhammad, Ish ma shi't fa innaka mayyit. Yani, och det här kan man säga till varje människa. Lev hur du vill, men till slut kommer du att dö. Eller hur? Ahbib ma shi't fa innaka mufariq. Vem du än älskar, du kommer i slutändan lämna honom, bryta kontakten. Men ni kommer att skiljas åt. Vem det än är, den mest älskade människan, ni kommer att skiljas åt. وَعْمَلْ مَا شِئْتْ فَإِنَّكَ مُلَاقِي أَوْ مُجْزِي. Och gör vad du vill, men du kommer att möta vad du har gjort på domedagen. Subhanallah. Och det är en tankeställare, är det inte så? Hur länge vi än lever, vi kommer dö. Vem vi än älskar, hur många vänner vi än har, vi kommer att lämna dem. Och vad vi än gör, vi kommer att möta konsekvenserna av det i nästa liv. Allah musta'an. Och vet att en troendes sharaf, izzi, hans sharaf, finns i att be qiyam al-layl, nattbönen. Be lite sunnabön mellan isha och fajr. Det klassas som nattbön. Och hans izz, hans ära, hans sharaf, respekt, finns i att vara oberoende. Att inte fråga någon om något. Inte tigga, utan att vara oberoende och självförsörjande. Och så säger Ibn Rajab, فَإِذَا مَاتِ ابْنِ آدَمَ وَانْتَقَلَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ لَمْ يَنْتَفِعْ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِدُعَاءِ أَهْلِهِ لَهُ وَإِسْتِغْفَارُهُمْ بِمَا قَدَّمَ بِمَا وَبِمَا قَدَّمَهُ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Och om människan då dör och förflyttas från detta liv, kommer han inte gynnas av sin familj eller pengar med någonting, förutom om hans familj gör dua för honom och ber om förlåtelse för honom. Och han kommer också gynnas av de pengar han investerat. Han menar här, ja, det är goda projekt med goda avsikter. Och så nämner han bevis på detta, att Allah subhanahu wa ta'ala säger, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Och så har jag aldrig tänkt på versen ur den här aspekten. Den dagen när människa inte kommer gynnas av sina pengar eller barn, förutom den som möter Allah med ett rent hjärta. Yani hadithen, pengarna och familjen lämnar dig. Här nämns det i versen, pengarna och familjen kommer inte gynna dig på domedagen, förutom den som möter Allah med ett sunt, ett friskt hjärta, det vill säga med iman, vilket är hans goda gärningar. Det är de som kommer att gynna honom på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, لَقَدْ جِتُمُونَ Allah säger, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّ وَتَرَكْتُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Allah säger här att ni kommer att möta oss så som vi skapade er den första gången. وَتَرَكْتُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ, och ni har lämnat allt som vi tilldelade er bakom er. Yani vi kommer att möta Allah så som han skapade oss första gången. Hur skapade Allah oss första gången? Med pengar, med bil, med hus. Var det så du kom ut från din mammas mage? Nej. Utan du hade ingenting. Buhmen. Så som profeten a.s. nämnde i hadithen, att vi kommer alla återuppstå så som Allah skapade oss första gången. Urraten, warlen, buhmen, yani nakna, icke omskurna, och buhm, yani utan någonting med oss. Förutom våra gärningar, subhanallah. Så det är så vi kommer att möta Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Och allt som vi tilldelat er har ni lämnat bakom er. Yani familj och pengar och allt dunja har ni lämnat bakom er. Och så säger han här, فَأَمَّا إن خلف من يدعو له من أهله أو قدم شيئا من ماله فإنه ينتفع به. Men om han lämnar från hans familj någon som gör dua för honom, eller sadaqa, han ger till en god, ett gott ändamål från hans pengar, så kommer han att ha nytta av detta. Yani pengar och familj och vänner generellt gynnar inte på domedagen, förutom om din familj lämnas kvar och dina vänner och gör dua för dig, och dina pengar har du gett i sadaqa, då kommer du att gynnas av dem på domedagen. Så som profeten alaihi salatu wassalam sa i hadithen han nämner från Sahih Muslim, إِذَا مَاتِ الْإِنسَانِ إِنْ قَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Om människan dör så slutar hans gärningar att öka förutom från tre. إِلَّا مِنْ صَدَقَ جَارِيَ. Sadaqa som är kontinuerlig, av waladin salih yad'u lahu, eller ett rättfärdigt barn som gör dua för honom, av ilmun yuntafi' bih, av ilmun nafi', eller nyttig kunskap. Så här nämns det att människan tar nytta efter döden av dessa tre saker. Och det är vad? Sadaqa, pengar som är jariya, vars belöning och vars nytta fortsätter att generera nytta efter att man har dött. Rättfärdiga barn som gör dua för en, eller nyttig kunskap som man lämnat efter sig. Så han säger för ahluhu, ens familj kommer inte att gynna en efter döden förutom om de gör istighfar och dua för en. وَقَدْ لَا يَفْعَلْ. Och det kanske de inte ens gör. Och här nämner en viktig sak som de lärde också har sagt här. Att det handlar inte bara i dunya om att gifta sig och få barn. Att det per automatik kommer att gynna dig. Nej. Utan det gynnar dig om dina barn och familj gör dua för dig och istighfar för dig när du har dött. Och vilka barn och vilken familj är det som kommer att göra dua för dig och istighfar för dig? Är det al-fussaq? De syndare som inte ens ber om förlåtelse till sig själva. De ber inte sina fem salat och ber inte om förlåtelse till sig själva. Tror ni de kommer att sitta och göra dua för er när ni har dött? Nej. Det är de som är religiösa. Det är de som kommer att göra dua för dig när du har dött. Och hur blir dina barn religiösa? Bara sådär? De äter ett piller och blir religiösa? Nej. Det är med en god uppfostran. Eller hur? Med den islamiska uppfostran som de har större förutsättning att hamna på rätt spår. Det är det som du har som skyldighet som förälder att göra för att uppfostra dina barn. Att visa dem den rätta vägen. Leda dem upp på den rätta vägen. Allah är den som vägleder, men du också hidayatul irshad. Du vägleder dem med kunskap och god vägledning. Och ber Allah att vägleda dem. Och hamnar de på rätt väg och är religiösa och fromma, så kommer de att göra dua för dig när du har dött. Förstår ni? Men att du bara har barn och föder barn och lämnar barn och sen du bryr dig om att uppfostra dem. De blir kriminella, de ber inte, de praktiserar inte islam. Vilken dua ska de göra för dig? Allah al-musta'an. Och till och med, det kommer att bli en nikma. Det kommer att bli en börda för dig på domedagen. Allah kommer att fråga dig om hur du uppfostrat dina barn. Det är en fråga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vi är alla ansvariga. Vi har tillgivits ansvar och vi kommer att frågas om det ansvar som vi har givits. Så han säger att de som då tar nytta av sin familj, det är de vars familj gör istighfar och dua för en efter att man har dött. Men det kan hända att de inte ens gör det. Och så säger han, وَقَدْ يَكُونَ الْأَجْنَبِي. En främmande person, som inte är familj till dig, kanske kommer att gynna dig efter din bortgång mer än din egen familj. كَمَا قَالَ بَعْضَ الصَّالِحِينَ. Som vissa rättfärdiga människor sa, وَأَيْنَ مِثْلُ الْأَخِ الصَّالِحِ أَهْلِكُ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثُكَ وَهُوَ قَدْ تَفَرَّدَ بِحُزْنِكَ يَدْعُو لَكَ وَأَنْتَ بَيْنَ أَطْبَاقِ الْأَرْضِ. Så han säger här att vad är bättre än en broder som är أَخُ الصَّالِحِ. Han är rättfärdig. Din familj sitter och delar upp dina pengar, ditt arv som du har lämnat efter dig. Och han är ledsen och gråter för din bortgång och gör dua för dig. Så kan det vara ibland. Att en persons vänner är religiösa och fromma och gör mer dua för den bortgångna än hans egen familj. Allah al-mustan. De är upptagna med att dela upp hans arv, hans pengar. Och så säger han att det finns de vars familj till och med är som en form av fiender. Som Allah har sagt, inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahdharhum. Att det finns de fruar och barn som kan vara en fiende, så akta er. Och när är det ens fru och ens barn blir en fiende? Det är om en person har en partner i livet som uppmuntrar till gott. Så vi vill ha haram, vi vill ha det här, vi vill ha det här, och han förbjuder inte allting. Och han släpper efter och börjar köpa massa haramsaker och hämta haramsaker och tar dem till haramställen och liknande saker. Och han ger efter. Då har han blivit som fiende. Då kommer det att gynna honom. Då kommer det att skada honom i detta liv och i nästa liv. Al-Hasan sa också här som han citerar: Azhadun nasu fil alim jiranuhu. Den av folk som bryr sig minst om den lärde personens kunskap är hans grannar. Wa sharru an-nas limayyit ahlihi yakunu alayhi la yaqduna dayna. Och de värsta av familjer för den bortgångne är de familjer som inte betalar hans skulder. Då blir de också en plåga för honom. Han dör och lämnar efter sig testament. Jag är skyldig fulan 100 kronor. Jag är skyldig honom 1000 kronor. Jag har en sak som ska ges tillbaka till honom. När han dör, de struntar i testamentet och de tar pengarna och delar dem sinsemellan. Och vad händer? Konsekvenserna hamnar på honom i graven. Så då blir de en orsak till att han kanske behandlas fel eller att han inte får det bra i graven. Som han har. Så kolla hur en familj efter ens bortgång kan orsaka yani skada. Och han säger att Al-Hasan här indikerar på att de gör vad som kommer att skada honom efter hans bortgång. Och lämnar vad som kommer att gynna honom. Så han säger till exempel en person som gråter tillsammans med en neddib av en nuh av en tesachut. En person som gråter, och de här orden är lite kluriga, yani en neddib och en nuh, yani jämrar sig på svenska namn, att man jämrar sig över den döden. Och man sjunger en massa prisande poesi och liknande saker, och tesachut, att man vid begravningen efter bortgången börjar att bli arg på Allah, a'udhu billah. Det här är någonting som kanske till och med skadar den avlivna i graven. Men då säger en ulema en viktig sak. Det har nämnts i hadithen att den avlivna straffas på grund av folks gråt för honom. Yani niyaha, det här jämret. Och då säger ulema, bara om han har testamenterat det. Han har sagt, när jag dör så vill jag att ni ska stå vid min grav och göra de här sakerna som är oislamiska. Ni ska skrika, ni ska gråta, ni ska slå er själva och liknande saker. Då straffas han i graven. Men om han förbjudit detta, han inte är nöjd med detta, så kommer Allah inte straffa honom. Allah har sagt att ingen kommer att bära någon annans skuld. Så varför ska han straffas för någonting som han ogillar? Hänger ni med? Men bara om han har orsakat det, det är då han får ta konsekvenserna av det. Han säger också här sen, vissa familjer gråter också bara för att de nu efter hans bortgång förlorat de världsliga nyttor de brukade få från honom. Det är därför de gråter. Så han säger att det var en av ett salihin rättfärdiga människor som låg på dödsbädden. Och hans föräldrar och barn var där. Innan det framgår att han var ung, så båda hans föräldrar och barn var vid dödsbädden och de stod och grät. Så han frågade dem, varför gråter ni? Varför gråter ni? Och då så säger föräldrarna att de är ledsna för att typ du dog tidigt. Och vi kommer att sakna dig. Och hans barn gråter för att de kommer att förlora sin far. Och lämnas föräldralösa. Och då så säger den här mannen, kullukum. Kullukum baka li dunyaya. Ni gråter alla för världsliga saker. Amma minkum min yabki li akhirati. Finns det ingen av er som gråter för mitt nästa liv? Finns det ingen som gråter för att jag kommer att få jord kastad på mitt ansikte? Finns det ingen av er som gråter för att en munkar och nakir kommer att fråga mig i graven? Finns det ingen av er som gråter för att jag kommer att stå framför min herre? Och sen så stönade han, eller det kom ett ljud från honom, och hans själ lämnade kroppen. Rahimahullah. Allah han måste. Ja. Och han säger också här att vissa familjer, eller många waratha, arvtagare, betalar inte den avlidnes skulder. Och då lämnar de honom skuldsatt. Med, yani, den här skulden är kvar i hans vimma. Den är kvar i hans ansvar. Så som profeten alaihissalam sa till ett folk vars de hade förlorat någon. Han sa inna sahibukum muhtasibun bidainihi. Er vän är yani skuldsatt med den här skulden. Den hänger kvar på hans ansvar. Fa'ishitum fa'aslimuhu aw fukkuhu. Vill ni så kan ni hålla honom kvar eller så kan ni befria honom. Det valet är erat. Han dog med skulder. Vill ni befria honom när han ligger i graven eller vill ni hålla honom kvar och hålla i hans pengar och inte betala hans skulder? Allah Almustan. Och det är också viktigt att veta när det kommer till eller irf, när det kommer till arv i islam, om en person dör så har vi ju de lärda säger att först så tar man från personens pengar för att begrava personen. Det är det viktigaste. Om det finns kostnader för att begrava en person, då måste man ta från de här pengarna för att begrava personen. Okej? Okay? Två, man betalar skulder. Man betalar personens skulder. Tre, man ger vad personen har testamenterat. Eller vad säger. Han har sagt, jag vill att 10% av mina pengar ska gå till att bygga en moské till exempel. Ja. Men han får bara testamentera max en tredjedel av sina pengar. Ett thuluth. Han får inte testamentera mer än 33% av sin totala summa. Okej? Okay? Och sen, på fjärde plats, delar man ut pengarna till arvtagarna i enlighet med vad Allah har nämnt i Koranen. Hänger ni med? Allah har bestämt vad varje person ska få i familjen. Och man kan inte göra som vissa då skriver testament. Han har flera barn. Han tycker ett barn är bättre. Han säger den här min son han ska få allting. De andra får ingenting. Ja? Eller alla mina pengar går till att bygga en moské. Det här är batil. Ett sånt här testament det river sönder. Det här betyder ingenting. Utan det ska gå i de här fyra. Pengar till att begrava, betala skulder, testament, det som är under 30%, 33, och sen resten av pengarna delas ut i enlighet med det Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen. Man säger sen då att en person wa bi kulli hal, så ska en person förbereda sig i detta liv på att lämna sin familj. Han ska förbereda sig på den dagen han kommer att lämna och skilja sig från sin familj. Man säger att den lärde efter hans bortgång tar inte nytta av hans familj eller någon annan förutom om de gör istighfar och dua för honom och ber om rahma och ger sadaqa för honom. Och han tar också nytta av deras besök när de besöker hans grav och ger honom salam. Så han nämner en viktig sak. Och det här är jätteviktigt. Vi har alla förlorat någon vi tycker om. Och vi kommer alla förlora någon vi tycker om. Eller hur? Och då är frågan. Vad kan vi göra för ihsan? Vad för gott kan vi göra för dessa människor som vi har förlorat? Ja, vad är det bästa vi kan göra? Det är att göra dua och istighfar för dem. Eller hur? Det bästa du kan göra. Och det var det enda profeten nämnde då han sa awaladun salih yad'u lah. Att en av de saker som gynnar dig är en rättfärdiga barn som gör dua för dig. Det bästa du kan göra är dua för dem som har dött. Dua och istighfar. Och han nämner också här sadaqa. Att du gör sadaqa för dem. Du skänker pengar med avsikt att belöningen ska gå till dem. Det funkar också. Det är också tillåtet. Eller att man besöker deras gravar. Och gör den här dua. Som man säger när man kommer till begravningsplatsen. Vilket också är något som då gynnar dem. Och han nämner sen en wasiya. Ett råd som Abdullah. Som Amr ibn al-As. Gav. Han sa då jag dött. Så vill jag att jag ska stanna vid min grav. Tiden det tar att slakta en kamel och att dela ut dess kött. Låt mig njuta av ert sällskap. och se vad som händer med mig i graven. Och han nämner också hadithen i Abi Dawud där profeten a.s. sa, eller då han brukade begrava en person, så sa han: Salu lahu at-tathbit. Be att han ska bli stabil, att han ska kunna svara. Fa innahu al-an yus'al. För nu kommer han att frågas. Och jag har också en fråga här. När vi går på en begravning, hur länge ska man stanna efter att man begravt personen? Och här nämner många lärda att det som är bäst är att göra vad profeten a.s. gjorde. Och det råder inget tvivel om detta. Ingen kommer att säga någonting annat. Wa khayrul hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bästa vägledning. Att när man begravt personen så stannar man och ber Allah Azza wa Jal att stärka personen. Att göra personen stabil. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Att Allah ska underlätta för honom att svara på de här frågorna. مَنْ رَبُّكْ وَمَنْ نَبِيُّكْ وَمَا دِينُكْ. Då Al-Munkar och Al-Nakir kommer och frågar honom. Och många lärda säger att det här som Amr ibn al-As sa, det är ijtihad från hans sida. Det var hans personliga åsikt. Att stanna så här länge. Kanske det är en halvtimme, en timme. Jag vet inte vad det tar att slakta en kamel. Stanna så här länge. Men det är inte det som var sunnan. Sunnan var att stanna kortare. Och det är det som är bäst. Men om man stannar efter begravningen och gör dua för personen att Allah ska förlåta honom, förbarma sig över honom, stärka honom vid frågorna, det är okej. Okay. Men att det skulle vara sunna att stanna 30 minuter, 40 minuter, Allah alam. Det har inte nämnts autentiskt från profeten alaihi salatu wassalam. Ja. Och sen så nämner också Ibn Rajab en till grej. Han säger att en mu'min får glädjande budskap, alltså efter hans bortgång, om vad som hänt med hans barn, om de är religiösa och fromma, vilket gör honom glad i graven. Att de döda får information om vad som händer med de levande, vilket då glädjer dem. De får höra vilka goda gärningar som de gör. Men vissa, alltså det här är någonting som han säger, att det finns många affärer och liknande som handlar om detta. Men det finns ingenting bekräftat. Det är en viktig fråga, för även Ibn al-Qayyim i hans bok Kitab al-Ruh, som vissa ulema har talat om, nämner att han citerar vissa saker i den boken som kan ifrågasättas. Berättelser och vissa saker som saknar grund och bevis. Och här är en av dem. Samma sak som Ibn al-Qayyim också nämner. Att de döda får information om vad som händer med de levande. Vissa lärare har sagt det. Men det finns inget konkret bevis. Det finns ingen ayah och det finns ingen autentisk hadith. Och det här är från ilm al-ghayb. Kunskapen om det fördolda. Och där kan vi inte tala utan bevis. Vi kan inte säga att det är eller inte är. Allahu a'lam. Vad som händer med dessa människor. Hänger ni med? Vi negerar inte och vi bekräftar inte. Men vi säger Allahu a'lam. Och sen säger han att änglarna sen stiger ner vid hans död med de glada budskapen. Och de säger till honom: var inte rädd i det tillstånd som du befinner dig i. Eller vad du kommer att möta. Och var inte heller ledsen för vad du har lämnat efter dig från familj, för Allah kommer att ta hand om dem. Och Allah kommer då att trösta de troende med dessa trygga och glädjande budskap. Och det här är så då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. De som säger vår Herre är Allah och sen är stadfasta på detta. tetanazzalu alayhim wal malaika. Till dem stiger änglarna ner. Och här säger många av ulema, yani vid döden, när han ska lämna denna dunya. Alla takhafu wa la tahzanu. Och de säger till honom, var inte rädd och var inte heller ledsen. Wa abshiru bil janna. Och glada nyheter om ett paradis som ni har lovats för det som ni brukade göra. Allati kuntum tu'adun, yani ett paradis som ni brukade lovas. Så här finns också en till väldigt fin sak, och det är att änglarna stiger ner, änglarna av Rahma kommer ner till personen som är salih i detta liv. Och ni vet, vid döden så ligger människan i en av de svåraste, vad kan man säga, situationer och faser som han genomgår i livet. Som de lärde har sagt, att de tre jobbigaste är de här som nämns då Isa a.s. sa, och Yahya och salamun alayh, yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'ath hayya. Dessa tre tillfällen, dagen man föds, lämnar magen, kommer ut, och dagen man dör och dagen man kommer att återuppstå. Så änglarna kommer här, man är rädd vid döden. Profeten a.s. han sa, la ilaha illallah, inna lil maut ila sakarat. Döden har ett rus. Det är inte lätt att dö. Och jag är sakratul maut. Så änglarna kommer här där man inte vet. Du förflyttas från denna värld där du är relativt trygg. Eller hur? Vad gör du ikväll? Du är trött. Du går hem och sover. Du kan typ styra över vad du vill göra. Eller hur? Du är hungrig. Du går och äter. Du fryser. Du går in och värmer dig. Eller hur? Någon vill anfalla dig. Någon vill skada dig. Du skyddar dig. Men när du lämnar den här dunja, från den här trygghet till ovissheten, en helt ny värld, barsak, du vet inte vad som väntar. Du har aldrig varit där, du har aldrig sett det. Ingen som har varit där har berättat om det. Du vet inte vad som händer och du vet inte ditt tillstånd. Så då i alla fall får el-mu'min al-salih dessa glädjande budskap. Alla tahafu wa la tahzanu. Var inte rädd. Rädd för vad som väntar dig. Domedagen, vad som väntar i graven. Hon var inte ledsen för vad du lämnat efter dig. Yani dunya, familj och liknande. Allah kommer att ta hand om din familj. Och abshiru bil janna. Och glada nyheter om ett paradis som ni brukade lovas. Allah musta. Och sen säger författaren, och vad beträffar den andra sällskapet, och det är ens pengar. Och det sparar vi inshallah och tala till nästa lektion. De två sista hinner vi inshallah och tala med i nästa lektion. Vi idrillahi ta'ala. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in.